Hjärtligt välkomna till en diskussion om Thomas Brunells diktverk En gudalik komedi, som är ett av 5 nominerade verk till Svenska Yles litteraturpris år 2025. Och i likhet med tidigare år så är det en läsarjury som tillsammans med er där hemma kommer att välja en favorit bland dessa 5 verk. Och hur ni som lyssnar kan vara med och rösta på just er favorit, det återkommer jag till i slutet av sändningen. Jag heter Marit Lindqvist och med mig här i studion och på distans har jag läsarjuryn Gunnar Högnäs, Annika Rönnblad, Martin Karlsson och Tilda Fors. Hjärtligt välkomna. De 5 nominerade verken är Ann-Louise Bertels roman Skuggas, Thomas Brunells diktsamlingen Gudalik komedi, Sebastian Johans roman Svanhopp, Mia Franks roman Sista paret ut och Robert Åsbackas roman De oförlösta. Och förra veckan så dök vi ner i Ann-Louise Bertels roman Skuggas och idag står Thomas Brunells En gudalik komedi på tur. Och det här är ett verk som kanske kan beskrivas som ett slags lidandes vandring genom ett äldreboende. Det här är ett diktverk som växer till en studie i hur vi ser på åldrande, på det oundvikliga sönderfallet och sammanbrottet. Och man kan ju fråga sig om det är med förskräckelse eller med försoning. Och i en gudalik komedi så har författaren Thomas Brunell låtit sig inspireras av Dantes epos Den gudomliga komedin. Det här är ett verk som kom ut i början av 1300-talet och som handlar om pilgrimmen Dante som tillsammans med vännen och vägvisaren, poeten Vergilius, vandrar genom helvetet och skärselden för att slutligen träda in i paradiset. Och jag tänkte att jag skulle börja med att fråga er om ni tycker att man måste känna till eller till och med kanske har läst Dantes verk för att ta till sig Brunells text. Och jag tänkte att jag börjar med Martin. Vad tycker du?
Jag tycker att man kan ju läsa en bok på väldigt många olika sätt. Och jag tycker faktiskt att det kan hindra en att veta för mycket. Mm. Och det är bra att vara en nyfiken och nyfiken läsare som har en kanske en naiv inställning också till det, att börja liksom bara med det som den bok det är, och den diktbok det är i det här fallet. Och det är ett sätt att läsa. Sen om man läser Dante så får man en liten annan behållning av det på sätt och vis. Men samtidigt så vet jag inte, det kanske tar lite från Thomas egen skapelse med sin egen gudomliga komedi. Att den här boken den är väl bra för att, eller den är bra som den är helt enkelt. Mm. Och då blir det liksom att man behöver inte hela tiden referera till Dante. Utan man kan gå till den här boken som en alldeles egen litterär utgåva och se den för det.
Ja, att den står på egna ben helt enkelt.
Ja.
Ja. Tilda, håller du med Martin här?
Jag håller med. Jag tycker att alltså, Brunell har ju omarbetat och moderniserat Dantes själavandring. Så nej, jag ska inte säga att man behöver vara någon slags Dante-expert för att förstå boken. Men istället så vill jag kanske också påstå att Dantes helvete, liksom Dantes divina komedia, idag är så pass gammal att många av våra allmänna uppfattningar av efterlivet är så inbakat i vår kultur att jag tror människor förstår mycket mer referenser än de kanske tror att de gör. Och det finns ju massa spännande saker som vi istället kan peka på som kanske har läst båda. Och jag tycker att det som jag faktiskt blir jättedragen till är att det verkar som att samma regler gäller ju här som hos Dante. Det är samma struktur, det är en pilgrimsfärd och själarna som är fast i helvete eller skärsel eller paradis, så de slipper inte därifrån. Och diktjaget hos Brunell, så som hos Dante, har då ett ansvar att berätta vidare det som han upplever och ser. Och det sägs till och med i Brunell att han lovar att sköta såren, lindra levnadssmärta. Och det här kopplar jag genast själv till det löfte som färdigt utbildade sjukskötare brukar avlägga. Där de lovar att tjäna liv och hälsa, lindra lidande, värna om människans värdighet. Så jag tycker att nej, man måste inte alls ha läst Dante. Det är mycket som har skalats bort, stora de här episka kulturkoncepten, katalogen, långa uppramsningarna som vi ser i Iliaden, sånt har fallit bort och istället så har vi jag blivit kvar med en vandring genom ett otroligt fascinerande och abstrakt ålderdomshem i en bok som man enkelt kan sluka på en sittning. Så.
Just det. Och Gunnar, du som nu är bibliotekarie, har du slukat Dantes Divina Komedia?
Jag har inte slukat den, nej. Men säkert läst valda delar. Och... Men allra först innan jag fortsätter svara så skulle jag ju säga att jag drog på smilbanden när vi först hade Bertel och sen Brunell. Mm. Det låter så poetiskt. Men jag tycker också att man behöver inte ha läst Dantes Den gudomliga komedin. Att den här Thomas Brunells En gudalik komedi står helt på egna ben. Och det som är James Joyce roman Odysseus, att man behöver inte ha läst Homeros Odysseus för att kunna njuta av det här James Joyce roman. Men jag vet nu inte om det skadar heller att ha läst. Jag vet inte. Men sen är det ju det här att ha tre delar. Tes, antites, syntes eller treenighet eller tresplittrighet eller Alexander Stubbs tre punkter.
Så, det blir ordmystik.
Ja, så jag tycker att ha tre olika grejer kanske ändå ganska vanligt. Alltså tre sådana här olika våningar på olika sätt. Så, ja, Dante, Brunell men också många andra.
Och Annika, vad säger du om att läsa Brunell för sig och inte behöva tänka på Dantes förlaga?
Spontant säger jag att det var så jag gjorde. Ja. För att där är nog en lucka i min allmänbildning.
Min med, måste jag säga. Jag har bara läst just valda delar.
Ja, och där tänkte jag, alltså, det var klart att jag kände igen namnet och Dante. men inte kom jag ju ihåg liksom att vad det innebär och hur den är skriven och sådär. Så jag tänkte att jag ska, helt som Martin lyfte fram här i början också, att jag ska ge nu Brunell en ärlig chans och tog inte alls reda på vad jag ska jämföra med, eller inte jämföra, men vad jag ska liksom spegla emot. Så jag läste den som så och jag tyckte ju att det var en, var det Tilda också som sa att det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig, för att jag hade kanske lite tänkt sådär att det här kanske inte är en bok för mig, men jag blev direkt trollbunden och berörd och läste den på en sittning. Och det funkar jättebra utan att vara bekant med Dantes verk. Sen tänkte jag sådär att det kan ju hända att andra läsgången skulle vara annorlunda och man skulle ta något annat med sig från verket om man har lite bekanta sig med Dante. Så jag gjorde en snabb uppfriskning av minnet att vad det handlar om. Och då kunde man ju just se likheterna i formen som Tilda till exempel lyfte fram tidigare. Så att jag kan se inspirationen, men samtidigt så tycker jag, som också mina kollegor här har sagt, att det funkar som ett självständigt verk.
Ja, ja. Och om vi nu tänker på den här titeln, alltså En gudalik komedi. Jag satt länge och funderade på det här just med att om man spelkar upp det på något sätt. Att jag menar, den utspelar ju sig då på ett äldreboende. Det är väldigt tragiska historier vi får ta del av. Men finns här någonting gudalikt i den här berättelsen? Och finns här också någonting som man kan likna vid komedi i den här texten? Så jag tänkte att nu ska jag be er om hjälp i mitt funderande här, Gunnar. Finns här det gudalika och det komiska, och var i så fall?
Ja, det finns och finns inte. Alltså, på ett ytligt plan så refererar ju Brunell till Dantes berättelse om en vandring från helvete via kärselden till paradiset. Men Brunell har ersatt kärselden med prövningarnas rum. Och utan att helt upprepa Dantes titel så måste han ju ha en, eller vill han ha en konkret anspelning till Dantes verk. Men det här med komedi, så jag tycker att det, eller jag läser det mer som ironi, svart humor, eller tragedi. Mm. Och sen beror ju mycket här på hur den sorts Guds uppfattning man också har, att då kan man ju också tolka det på olika sätt. Har människorna som valt olika former av åldringsvård satt sig i en Guds ställe, eller beskriva gudalik ett sätt att behandla människor, individer, lika nyckfullt väljande och vrakande som bara gudar kan göra. Det finns i Bibeln och andra motsvarigheter till Bibeln. Och sist och slutligen, är det författaren som sätter sig i gudasätet.
Just det. Ja, ja, så kan man ju också se det faktiskt. Tilda, hur har du resonerat?
Jag håller nog med det som Gunnar säger om att det gudalika ligger både just i den här konstnärens roll och också sjukskötarrollen som vi ser väldigt tydligt i forma i den här boken. Jag tycker också att på något sätt det gudomliga för mig som står ut är deras tålamod. Och det nämns också i ett av de sista rummen i paradiset att det viktiga i slutet av ens liv är just de här sista stunderna. Till och med i paradiset så behöver man någon som håller ens hand, helt enkelt. Och det gudalika ligger, jag tycker, i den här berättelsen, i det lilla som görs för att göra de här patienternas liv bättre och enklare när de står nära döden eller efter döden. Och det som betyder något då i den stunden är just stunder av ömhet och små presenter som Brunnell skriver. Sen när vi har kommit till det komiska, kanske man ska definiera också att Dante kallar sitt verk en komedi för att den slutar gott, alltså i paradiset, inte för att den var värst komisk. Nej. Och om man tänker på ordet då komisk med den här twisten mot det hoppfulla, så tycker jag att det hoppfulla ligger på något sätt i Brunells paradis. Det är ju jätteteknologiskt och det fungerar väl. Och vi ser en överraskande vacker AI-dikt där skriven. Och jag tycker att det är jätteimponerande hur den här prompten som författaren skriver och dikten som vi får ut av det med linjen sista skrattet klingar som ChatGPTs tolkning på att vara tillfreds och att inte vara för sentimental och inte för perfekt. Jag tycker att det ligger något både komiskt och hoppfullt i det. Det är otroligt relevant såklart idag att kommentera AIs roll i kreativa yrke, men det är ännu mer imponerande att få det i sig själv, ChatGPT-konversationen, relationen med AI, att bli till poesi. Och det är där jag tycker jag finner det hoppfulla.
Just det. Du har alldeles en bra poäng i det där, att det där komiska är ett begrepp som man kan utvidga till det hoppfulla och någonting positivt som man ser i slutändan, så att säga. Annika, hur förhåller du dig till det här gudalika och det här med att man kan se till exempel just sjukskötarna som någon slags gestaltningar av det gudalika?
Det här var alltså helt som du sa också i början, så här, det här var nog den knepigaste frågan för mig också. Jag har läst och jag har inte liksom någon jättetydlig tolkning på det här. Jag tänkte kanske, det gudalika för mig, så jag tycker att hela boken på något sätt handlar om att sist och slutligen är vi ganska små här på jorden, oberoende vad man tror på eller vad man inte tror på. Så alla står vi inför en ålderdom på något sätt. Och jag tänkte, jag såg det gudalika kanske i det att det finns liksom, inte vet jag, ett öde eller en, det finns någonting som vi kanske inte kan påverka. Till en viss mån kan vi säkert påverka, men det finns någonting som kanske ändå dikterar vår ålderdom. Så jag tänkte på något sätt koppla ihop det gudalika med det. Sen sjukskötarnas roll så hade jag kanske inte fastnat för lika mycket. Inte alls för att förringa deras roll förstås, men att det tänkte jag. Och sen funderade jag på det där komiska, så jag fastnade väldigt mycket för en robot här som hette Everett. Och jag tyckte att han verkar vara en väldigt, eller han, jag inte vet jag vad Everett är, men roboten Everett, så vad heter det, tyckte jag att var en väldigt, en finurlig typ som jag tyckte att kanske bidrog med lite komedi här i boken.
Ja, och Martin?
Nej, jag tänkte när jag pratade om Everett, att bara reflektion om Everett, att man känner sig väldigt hoppfull på något sätt när man läser den här roboten. Jag vet inte om det är AI och robotar som ska rädda oss kanske. Men det är lite sådär konstigt på något vis, att man förhåller sig så till det faktiskt. Men det finns en hoppfullhet, konstigt nog, han kommer att hjälpa liksom. För mig var det gudomliga i den här boken kanske lite svårt att hitta egentligen. Jag tänker väldigt mycket på poetiken, på språket, och i paradiset, den sista delen, så där finns det ett språk som är lite lättare, lite sinnligare. Kanske vill flyga iväg på någonting sånt sätt på sina egna små vingar. Och så språkmässigt tycker jag att där kanske man känner en gudomlighet komma mot, eftersom det ändå är paradiset. Men annars känner inte jag det så mycket i boken på något vis. Utan vi är mera här på jorden. Vi är i äldreomsorgen i den här boken. och den liksom karga verklighet som också finns där.
Mm.
Och när det gäller komedin så tycker jag faktiskt den är ganska rolig. Och särskilt den första delen låter väldigt konstigt. Helvetet, ja. Men den här boken fick mig att tänka ganska mycket på Diktonius, poeten, i början. För att Diktonius kunde skriva sådana dikter som var helt galna och plötsligt kom det såna här plötsliga tillrop och väldigt så här uppsluppna saker och sånt. Och det finns, särskilt i den här helvetesdelen i Brunells bok, ett sätt att skriva som är väldigt fritt och kreativt och lekfullt. Och på något sätt att behandla en så svår sak som den här första delen med ett sånt språk gör det också lättare att läsa. Och jag vet inte, jag läste en massa poesi, men jag tycker det är lite roligt på något sätt, fast det är så hemskt. Mm. Att det är inte komiskt att de här människorna lider, men språket har en någon form av mörk humor och humoristisk kvalitet i alla fall.
Mm. Att det finns en lustfylldhet i det där språket kanske som...
Ja, det finns en skrivarlust som är väldigt stor också.
Ja. Och där tänkte jag också, alltså jag tycker att mycket var skrivet med lite glimten i öga. Och trots att jag blev illa berörd av boken så samtidigt kunde jag fnissa till när jag läste. För jag tyckte, helt som du beskrev, att där fanns många små komiska grejer. Fast det ju är jättemycket svart humor också. Men jag håller helt med om det där, att det finns nog en komedi där i texten.
Ja, och jag tänkte också på det med att hur viktigt på något sätt ironi är också till hela den här strukturen i texten. Just det att i helvetet, så i Dantes helvete, så finns det den här kontrapasso-principen, alltså man blir straffad för liksom i motsatt form eller i omvänd form för det som man begick i livet. Och hos Brunell så möter vi någon som försöker begå självmord i en källare. I ett annat rum möter vi någon som konstant äter men fortfarande lite som en docka. Och i ett tredje så möter vi en dement vandrare som hela tiden rör på sig men inte vet vart han vill. Vars gengångare kanske också möter himlen, en liknande figur. Så det finns en sån här härlig motståndskraft hela tiden i texten, i de här lidande som man kan säga jätteenkelt på som komisk, tycker jag.
Mm, ja. Det här diktverket, det är ju uppdelat i tre delar som vi har varit inne på här, och det utspelar sig också under tre olika tidsperioder. Vi kan se att den här första avdelningen utspelar sig under ett krigssargat Europa. I efterdyningarna av första världskriget så kommer vi in till sent 1990-tal, och sen avslutar vi i en framtid ungefär två decennier framåt i tiden. Och frågan är ju här då hur man tycker att de här tre avdelningarna skiljer sig åt, kanske tematiskt eller språkligt eller så här. Och jag tänkte att Annika, om jag börjar med dig här den här gången.
Mm. Nå, om vi börjar rent visuellt i boken så skiljer ju sig de här tre delarna åt. Jag tycker att i början så var det ganska mycket, eller det är ju en jättelekfull bok genom hela boken. Man leker med fonterna, med storleken, det är kursiveringar och det är utropstecken. Så i början så är det ju liksom ganska dramatiskt, tycker jag, och sen blir det mer neutralt mot slutet, och i slutet kommer det också så här små mindre font. Så där tycker jag att de tre delarna skiljer sig. Sen rätta mig nu om jag tolkar saken fel, men jag upplever också att berättar jag handleds av olika personer mellan de här skedena, och det förstås då speglar berättelsen. Och sen tänker jag också så här att det handlar ju om att åldras, hela boken. Och jag tycker att det här berättar jag på något sätt själv också åldras genom boken, och på något sätt får mera perspektiv ju längre man kommer in i boken. Så det är kanske min tanke om hur bokens tre delar skiljer sig åt.
Mm. Och Martin, du får följa upp här som sitter bredvid Annika.
Ja, det är många saker jag funderar på. Delarna är väldigt olika, precis som du säger. Språk är väldigt dramatiskt just i första delen. Och för mig är första delen väldigt mycket närbilder. Och det är nästan, jag pratar om det humoristiska, men det finns ju för att balansera på något vis. Men egentligen är första delen väldigt som skräckfylld på något vis.
Mm.
Och den innehåller då samtidigt just det här lite komiska och någon form av ordmässig briljans som faktiskt Thomas Brunell har. Och jag är förvånad och väldigt glad att läsa en poet som har så rikt språk. För, och särskilt i den här första delen, det är ett jättestort vokabulär som är jättekul att läsa som poesiläsare. Den första delen är också väldigt, den är bråddjup och liknar då, liksom i alla sina meningar. Och han spelar nästan på alla strängar som man kan spela på det. I den andra delen, det är den här prövningarna som är då Dantes skärseld. Så förändras språket väldigt mycket med den poeten som ledsagar. Och jag tycker att det mjuknar upp. Och jag tänkte faktiskt när jag läste det att om det finns en poet med så finns det alltid hopp.
Ja, just det. Liksom,
ja. Och det känns för mig väldigt tryggt och tröstande. Särskilt jag tycker om att skriva själv och jag läser lite för mycket poesi ibland.
Kan man läsa för mycket poesi?
Nej,
den frågan?
Det kan man inte. Så för mig, då blir det som tryggare. Och den ledsagaren skapar ju form och trygghet. Och det känns i språket också. Och det finns också en ljushet, en friskhet i poetiken som genomsyrar den andra delen. Vad man kan fundera på förstås, det är att det ska ju beskriva prövningar eller skärseld. Och jag tycker kanske språket inte riktigt kommunicerar det. Mm. Utan jag tycker den andra delen känns nästan väl så vänlig och mjuk på så sätt.
Du ska vilja ha lite mer svärta och smärta där kanske då, eller?
Ja, gärna behålla smärtan från första delen. Mm. Ja. Att liksom helvetet får sippra in i skärseldstexten också. Och sen när det gäller tredje delen, paradiset, och jag angriper den också språkmässigt, så är det en del som känns väldigt lätt och väldigt ljus på många sätt. Och där språket tunnas ut lite. Och det saknar kanske den där som första delen hade. Den här. Det, på ett sätt är det lättare med drama när man skriver. För att då blir det dramatiskt. Mm. Men däremot så är den sista delen väldigt, väldigt vacker. Och njutbar att läsa. Och särskilt när jag läste den andra gången så tycker jag den kom fram mer också. Så språkmässigt skiljer de så mycket åt de här delarna. Det är lite som tre böcker i en bok. Det är som ett kinderägg. Ja. Tre saker i en. Men det är jättefint. Och jag är imponerad av Thomas. För att han kan hoppa från det ena språket till det andra språket. Som poet. Vilket är väldigt svårt. Man kan nästan ta vilken poet som helst. Så skriver alla på samma sätt hela tiden. Och när jag hade läst det här så då tänkte jag liksom, ah shit, liksom, hur skriver jag själv? För att den här typen av förmågan att gå in i olika roller, ja, och också använda de här karaktärerna för att färga den här språkdräkten på olika sätt, det kräver väldigt mycket av författaren faktiskt. Så jag har njutit av det här väldigt mycket under den här läsningen.
Mm. Gunnar, har du njutit av Thomas Brunells lyrik?
Jag har nog njutit, men ska vi säga så här, att för det första det talas om tredjedelen som då var mera lättare. Och jag skulle också säga att den var lite mera lättvindig eller på sitt sätt naiv. Eller beroende på det, det är ju ofta svårt att skriva fram utopier, så att säga nästan glansbilder. Att det är ju lättare med sån här lite tyngre saker. Och sen skulle jag säga att det vackra kan också innehålla smärta och svärta. Så frågan är hur lite tyngd man kan sätta in i någonting för att det fortfarande ska vara vackert. Men om jag går in i det här, så i rum 22 så finns det en mening som heter så här, eller låter så här. Framtiden är här, förra decenniets tekniska nyskapelse. Och det säger jag som en röd tråd, för att varje våning är ju en tidigare vånings framtid, så att säga. Och jag vet inte om de här tre avdelningarna eller tidsvåningarna var så speciellt olika eller allt för olika. Förstås fanns det lite olika miljöer, periodmarkörer, kulisser. Det fanns teknikens frammarsch och appliceringar, och de här invånarna eller åldringarna, de blev äldre och äldre. Och sen i tredje delen fanns de här lustigkurrarna som roboten Everett, och så fanns det Iketta-förtöljar. Vad kan han nu referera till där? Mm. Det fanns klimatets förändringar också i rum 2, sägs det. Vattennivån har stigit av ön anas bara en hell. Men att kärnhimlen förblir ju densamma där. Och i den här avslutande fasen då, så var korridoren en oval. Och den som vägledde ciceronen hade då själv sitt liv där. Jag irriterades av de här fontvalerna eller de här större och mindre fontarna. För jag tyckte att det inte gav någonting till berättelsen. Alltså det gav ingen funktion eller så där. Det fanns ingen. Jag tyckte det inte var motiverat. Men det är ju smaksak. Och ja, övergripande intrycket var en sån här stabil lunk. I min ungdom pratade vi om jämna plågor. Och jag menar nu inte kanske att säga det på ett, som för att vara lustig, utan att det blev ändå en sån här lite jämn, tjock berättelse, trots allt. Och ja, kan man tänka sig att utförande skulle ha synkroniserats med innehållet, speglade på ett lite bättre sätt, men det är ju svårt. Och en författare skriver som hen skriver. Och det som jag tycker som avslutande här är att han har verkligen spänt sin båge. Och det ska han ha en eloge för. Men samtidigt tycker jag ju att han inte riktigt har träffat rätt. Men det är svårt.
Intressant. Nu får jag ge ordet till Tilda då och se att, vad tycker du om de här indelningarna, de här tre olika avdelningarna och temperaturen i de olika våningarna och språket och bågar och allting som jag var inne på här.
Ja, alltså om Martin då och kommenterar språket och Annika fontarna och Gunnar tidsdimensionen, så tänker jag att jag kan ge mig in på istället karaktärerna. För det är faktiskt det som jag fäste mig vid, att det är väldigt olika människor som vi möter i de här olika delarna. Och en sidopoäng är ju det att jag tycker faktiskt jättemycket om de här olika fontarna. Det kan jag börja med att säga. För att det hör ju till den här stilen som skapar blackout poesi som det kallas. Där man använder redan skrivna ord för att sudda ut och skapa nya dikter. Och jag tycker också att för att beskriva strukturen så skapar det tre helt olika känslor. När det är större utdragna ord i helvete så skapas det en känsla av kaos. I kärcellen så är all text samma storlek, så det är en ganska normal känsla där. Och när det är mindre ord i paradiset så skapas det ett helt annat lugn. Så jag skulle nog säga att det finns en rim och orsak för det. Men ja, som sagt, det är väldigt olika patienter som vi möter. De är i helvetet hemskt plågade av galenskap, ondskap, syner, spöken, grova fysiska svårigheter, såklart inspirerade av de olika synderna. Samtidigt så är det inte någon direkt kopia av Dantes helvete, det ska inte förväntas som sagt, men istället blir det en blandning av alla synder och krämpor som vi bär på i vårt moderna samhälle. Och jag tycker att när vi sen går över till prövningarnas rum så jag håller med det som Martin sa om att det finns ändå en slags glädje här. Eller ja, vid till och med sista rummet så till och med skrattas det i. Det är ett limboliv och det är inte helt klart var patienterna står. Har de funnit en slags nåd, vila, lugn? Det står öppet och osäkert. Men det som är viktigt här är att patienterna blir behandlade på ett helt annat sätt. Det blir tydligt att värkmedicin och smärtlindrande salvor är lika viktiga men nästan mindre viktiga till hur poeten, som är vår ledsagare i den delen, behandlar de äldre. Masserar dem, kammar deras hår, tvättar, byter kläder, byter förband, erbjuder lugnande ord. Ja, det blir i tema och i känsla så gör det att det blir en slags lättare och lättare känsla. Och ja, sen kommer vi till paradis och där är det helt annorlunda. Det doftar av macchiato och kaffe som är väldigt fantastiskt absurt. Och vi märker att ord inte räcker till för att beskriva det. Att det blir som att försöka förklara kanterna på en cirkel. Att olika grenar av jagets uppfattning börjar flyta ihop. Jag håller med att det här språket är otroligt lätt. Och här så sägs det att jag hör språkfärg och ser ordkvittar och kaffe doftar underbart i munnen. Alla sinnena verkar bli förvirrade. Och jag tycker att det också spelar på Dantes verk på det sättet att hos Dante så är också helvetet väldigt konkret och stillastående, medan himlen är i rörelse och abstrakt. Så jag tycker absolut att vi har här något helt annat av god orsak, att det är liksom en rörelse i det. Och här verkar det också just vara konsten som verkar endast leva evigt kvar på något sätt i det att diktjagets, för diktjaget går från att vara en sköterska till att själv bli en föråldrad patient på hemmet. Och då befolkas himlen med ord och konstnärer och väggarna fylls med olika citat och böner och försök. Och vi ser en fantastisk på något sätt tankesallad i paradiset som är väldigt annorlunda från just det här mer fysiska, kroppsliga helvetet som vi börjar med. Så det tycker jag är rörelsen och skillnaden.
Just det, spännande. Ja. Jag har funderat mycket på det här, men jag menar på senare år så har man pratat väldigt mycket om nedmonteringen av välfärden och man skär i äldreomsorgen och så vidare och så vidare. Och när jag läste den här En gudalik komedi så funderade jag på om man kan betrakta den som ett politiskt diktverk, som ett inlägg i samhällsdebatten. Och jag undrar om ni har funderat på det här och vad ni i så fall har kommit fram till, Gunnar.
Absolut, självklart. Det är ett politiskt diktverk. Och jag skulle lägga till här att det är också politiskt på det sättet att man börjar fundera själv och kanske tänka på alternativ till En gudalik komedi. Man kunde ju tänka sig att första avdelningen skulle ha varit prövningarnas era och paradiset skulle ha varit däremellan och sen kommer helvetet till sist. För att som det är i den här tredje avdelningen här i Brunells bok så är det mycket teknik inkopplat. Och ju mer beroende vi är av teknik, desto större chans är det att det går åt helvete om energiförbindelserna tar slut, datorerna kollapsar och så vidare. Men Brunells bok är ett aktuellt tema och ett väldigt viktigt inlägg i debatten. En visionsberättelse som under titeln lyder. Och jag tänkte också direkt på Kjell Espmark och hans trilogi som också är en Dante-parafras som kom 79 då, som helhet, sent i Sverige. Sen är jag ju förstås så här i parentes glad att svenska Yle på sätt och vis tummar på sina kanske outtalade principer och lyfter fram en politisk skrift som är självutgiven och inte kommer rullande på det officiella större förlagens löpande band. Sen kommenterar ju Brunell själv att det handlar om angelägenheter som han har stött på genom sin utbildning för vårdyrke. Och han har behandlat det i debutsamlingen Nattvett 1995 och i idéromanen Liv eller nåd 2012. Så jo, ett väldigt välkommet politiskt diktverk.
Jag känner att man kan läsa det på ett sånt sätt att det skulle kunna vara ett politiskt diktverk. Men jag känner också med den boken att i så fall hade jag önskat Brunell hade haft en annan premiss faktiskt. Mm-hmm. Eller förankrat sitt skrivande som han gör i verkligheten. Men i någon form av mer dokumentär framställande eller gestaltning. Så man kan absolut använda debatten och den är väldigt autentisk. Den är väldigt ärlig. Det är en verklighet som man förstår och kan. Men jag tror det finns andra sätt som är bättre för att den här boken skulle kunna fungera på ett bättre sätt i en samhällsdebatt om just äldreomsorg. För att i boken finns det också väldigt mycket försoning. Det finns väldigt mycket om vårt eget åldrande. Och som man kan som läsare mer tänka utifrån sitt eget perspektiv. Och inte i större samhälleligt perspektiv. Och det är det jag känner att det här är nog en mer personlig betraktelse. Som kanske inte är bredare på det sättet. Och därför som jag tycker jag som läsare att för mig blir det också väldigt personlig betraktelse. Ungefär som att jag tänker på mitt eget åldrande och till slut så hamnar jag också på den tredje våningen till exempel.
Förhoppningsvis.
Ja. Och så kanske man blir dementer och blandar ihop med allting och sådär som vissa är. Och så känner jag mera. Men visst, den kan absolut användas så. Förstås är allting politik. Det är ju annat sätt att se på det. Men i spoken word-traditionen, den är ofta politisk. Och där har man också ett språk som är mer direkt och som man tilltalar den som lyssnar. Man kanske tar upp ett samhällsproblem, belyser det med hjälp av spoken word-poesi. Och kanske den boken är för, jag tycker väldigt mycket om att läsa, men kanske lite för ordrik, för lite omfångsrik, för språkligt utforskande. Mm-hmm. Också för att kunna vara en bok som riktigt, riktigt ställer sig tydligt fram i en sån, eller tydligt i ljuset av en sån debatt om just äldreomsorg.
Just det.
Så att, vad var svaret på frågan? vet du vad? Han vet så mycket om det ämnet. Boken är så ärlig, autentisk. Så det skulle vara jätteroligt om Thomas Brunell skrev en dokumentär skildring om sitt arbete faktiskt.
Jag förstår, ja. Mm. En rapport inifrån sjukvården, äldreomsorgen.
Ja.
Mm. Tilda, tycker du att som Martin här, att den är för personligt hållen och driven för att riktigt hålla, för att vara ett politiskt debattinlägg?
Ja, kanske till någon grad. Men jag tror att det är också det som har fött den här boken. Det är det som har drivit att den blir så utforskande och så experimentell. Jag ser det absolut inte som en antingen eller situation. Jag tycker att Brunell väljer att peka på ett väldigt personligt sätt fortfarande ett finger åt den finländska äldreomsorgen. Och att han säger att här finns bokstavligen allt mellan himmel och helvete. Och sen knyter det dessutom till en dystopisk, utopisk, futuristisk, realistisk framtid som är högaktuell. Där vi just möter ChatGPT och klimatförändring och robotassistenter och robotassistenter som nästan har mer kapacitet för omsorg än människorna. Och det tycker jag beskriver en framtid som är högaktuell och politisk. Speciellt i post-covid-tider och i Finland med en åldrande befolkning så tror jag att det här är ett politiskt verk. Och att vi kommer ju alla, som Annika kommenterade, vi kommer alla ändå behöva äldreomsorg och vård som gamla. Så jag tycker att boken istället på något sätt ställa intressanta frågor runt våra värderingsparadigmer, genom sjuksköterskeyrke, ett yrke som kännetecknas av värderingar att lägga andra före sig själv, så får Brunell fram att det här är liksom en kontrast till den ökande individualistiska världen som vi idag lever i, där vi ser empatiska grundvärderingar om att bära varandra rubbas. Och just i år har vi sett ökad kritik mot välfärdsmodellen. Vi ser det i diskussioner om att höja pensionsåldern. Det relationella, holistiska och medmänskliga ansvaret blir viktigare. Och Brunell svarar, tycker jag, på det här med att visa att konsten, teknologin och vi som människor har kapacitet att möta detta ansvar.
Annika, hur ställer du dig till den här texten som ett inlägg i samhällsdebatten?
Jag tänker ju nog att den är ett inlägg. Det var jag funderar på sen vidare, var det att vad exakt tar den ställning till och vad är det den vill ha sagt? Och åtminstone hos mig så väckte det jättemånga frågor om en högaktuell fråga. Jag menar, vi har, vågar jag nog påstå, kanske en vårdkris på gång. Vi har en åldrande befolkning och det är nog oundvikligen så att det kommer mera teknologi och AI in i vården. Det finns medicinapparater och det finns olika andra grejer redan nu i många hem, tror jag. Och sen tänker jag så här, som vi också har varit inne på här, att det är en åldrande befolkning och vi börjar också stå inför en sån situation var den äldsta generationen kanske vårdas av en redan åldrad generation, och det säger också Brunell här i ett skede, att är det det döende själva som ska ta vård om det döende? Och där tänker jag att ju längre vi lever, desto mer såna här situationer kommer vi ställas inför. Och sen tänker jag också det, jag tycker också att Tilda lyfter fram en poäng, att jag tror att vi ska ta hjälp av teknologin för att lösa det här, men så kunde jag ju inte hjälpa och låta bli att fnissa när jag läste om Everett som är en vän, expert och hjälpreda. Och då tänkte jag sådär att ja, okej. Okay. Och sen tycker jag det är så roligt också när då den här vårdroboten frågar att behöver du assistans eller sällskap? Och då tänker jag att ja, då kanske vi nog också behövde det med mänskliga, trots att jag tycker att Everett verkar väldigt sympatisk. Och sen det som Martin sa också, så jag upplever inte nödvändigtvis att det personliga och det politiska behöver utesluta varandra. Och det som lyser igenom hela verket är ju det att Brunell har väldigt mycket erfarenhet. Han jobbar ju inom äldreomsorgen också. Så att jag tyckte att det var ett väldigt tankeväckande inslag i vårddebatten.
Jag ser här, Annika, när du bläddrar i den här diktsamlingen, att du har ett antal sådana öronmärken där i boken. Och då får jag kanske ställa den frågan om det är någon av de här öronmärkta dikterna som du har fastnat för speciellt. Och vilken i så fall, och varför? Du behöver inte citera dikten i sin helhet, men du kan ju säga sådär smått.
No, det är kanske föga förvånande för andra att jag har fastnat för Everett. Det har jag kanske nämnt några gånger hittills. Men jag tycker att Everett, den lägger fingret på att det är lite smålustigt med robotar. Samtidigt är det ganska sympatiskt. Och jag tycker det är alltså en strålande dikt och Everett är fulladdad efter natten och redo för dans och det är assistans till dans och så är de robotboys när de går iväg med Everett, så jag tyckte att det var en, jag vet inte om det är så här jag vill ha det själv som en åldring att vilja ha en egen Everett, men jag tyckte det var något väldigt sympatiskt över Everett. Och den andra dikten som jag fastnade för så var kanske om Everett är då ganska lustig och positiv och härlig, så fanns det en ganska berörande dikt i början, var det en äldre kvinna som har försökt begå självmord 4 gånger genom att vara ute i en sjö, och där tycker jag på något sätt den är vacker och den är berörande, och så har de också diskuterat då med den här kvinnan att man ska inte slå så hårt, inte andra och inte heller sig själv. Och sen i samma dikt kommer det också fram att efterlivet faktiskt kan komma att föregå den fysiska döden. Och det tycker jag att är en ganska gripande beskrivning om hur en ålderdom kan se ut.
Och Martin, jag ser att din bok också är full med lappar i olika färger.
Alla de böckerna som vi läser är full med lappar och så hoppar jag fram och tillbaka. Det finns en dikt som paradisdelen, den här som heter Rum 19, ankomsten. Och jag fastnar för den dikten för att det är samma vinkel jag har igen, det är språket. Mm. Och jag fastnar för det fina språket. Det finns så mycket, och det här har vi redan hört idag, men det här som att allt är så tyst. Jag tycker mig höra språkfärg, se ordkvitter. Och det här med kaffet, espresso macchiato, tack. Och jag tycker mycket om kaffe själv, så det kan vara därför. Men jag tycker den är ljuvlig, den här dikten, helt enkelt. Och här tycker jag också hans blandning av ord, den här som jag tycker är en form av liksom språklig briljans många gånger, kommer verkligen till sig rätt. Det finns en jättefin liten sån här. Här har vi också det med olika stilar och storlekar på texten, som jag inte ens har tänkt på, om jag ska vara riktigt ärlig. Men det finns en liten sån här paragraf som: i taket lyser en finare text, visuella viskningar. Flyg inte för nära ljuset. Skriv klart drömrapporten. Hallonglass. Hur göra tiden långsammare? Detaljen, detaljer. Bär vi allt. Att inte någonstans. Ängel utan kärna. Hasch. På tröskeln mellan två världar. Höga drömmar. Mötet, möten. Trumpetskallet, ögat ser rött. Taket, tacksamhet. Tack. Vals mot sänggrindar. Lindarnas leenden och sorg. Grova eller mjuka händer lindar hennes liv i linne. I sensätta vision 2045. Och jag tycker sån här typ av poesi är sjukt rolig och väldigt kul att läsa. Och han leker på riktigt här. Och jag har suttit och funderat jättemycket, vad är vision 2045 till exempel? Lite som med den här Iketta-möbeln. Det är nästan som man skulle kunna kanske trademarka Iketta och börja med det. Kanske kommer att finnas i framtiden. Så att det finns mycket sånt här som är strött i dikterna. Små ord, små saker som får en att tänka och fundera som läsare. Och det gör det njutbart. Och särskilt kanske den här dikten. Så därför fastnar jag för den.
Och Tilda, vilken dikt har du fastnat för sådär speciellt?
No, som Annika så hade jag faktiskt också fäst mig otroligt mycket just för Everett.
Vad säger du?
Yes. Med assistans till dans och skämtande och stöde. Som är just både dystopiskt och utopiskt på samma gång. Jag ska inte säga mycket mer för jag tyckte Annika beskrev det bra. Men jag tycker att det är otroligt imponerande att på så få sidor få en läsare att känna en slags värme i den här relationen mellan en robot och en människa. Ja, det tycker jag absolut Brunell ska ha ros för. Men en annan dikt som jag faktiskt också fäst mig för är en i Skärselden, rum 12, som heter Den vita väggen, där patienten antyds lida av nästan av stolthet, hybris och högmod verkar vara liksom det som han har blivit mest diagnostiserad nästan med, depression också. Och jag tycker det är så vackert för diktjaget som annars har varit ganska nyfiken men blyg med patienterna så här långt i boken, så här är en av de första gången då han gör någonting aktivt och han lär patienten vikten av att röra på sina tår. Och det tycker jag är så otroligt vackert, det att ja, speciellt, jag tror det finns många, många, många människor som kommer ha svårt att släppa tag av sin autonomi när de kommer till gammal ålder, som kommer ha svårt att ta emot hjälp och kommer ligga där och vägra på det sättet som nästan den här patienten gör. Och då är det någonting så fint med att ja, någon kan komma och övertyga dig att det är viktigt att lyssna på mig, att så här kan jag hjälpa dig, att bara med att du rör lite på tårna så finns jag här för dig och så kan du få en bättre tid på jorden, den tid du har kvar. Så det fäster jag mig för.
Just det. Och Gunnar, säg inte att du nu också har valt roboten Everett.
Absolut inte. Men svår fråga det här, att vilken dikt jag ska ha fastnat för att den är på det sättet säker, att det är svårt för mig att peka ut höjdpunkter på sätt och vis. Jag måste verkligen jobba. Och jag nämnde här Kjell Espmark tidigare, och han har också en Kjensbak stil i sina rolldikter, men det blir ändå som mera variation tycker jag i hans rolldiktning. Men om vi nu kommer fram till rum 7, så sägs det: det gamla säger alltid att tiderna blir sämre. Tiderna är som alltid, fortsätter systern. Det gamla blir sämre. Syster Roston lyfter på kvinnans täcke, blottlägger en krater i hennes ryggslut, ett liggsår. Samtidigt skräms vi av nya smällar, gevärskott från ön. Och då är vi i inbördeskrigets tider, och jag tänkte själv att det här är ju också som en bild kanske på det sättet, eller en association, att ålderdomens vård är som ett interneringsläger och det andra i samhället versus det gamla som ett slags inbördeskrig. Men sen har vi också en i sista delen en haiku som det här AI skriver ut, och den heter Enheten paradiset. Tystnad dansar här i korridorer av tid. Sista skrattet klingar. Nu är det ju det här med att få sista skrattet inte alltid positivt. Det kan också vara någonting annat. Samtidigt ser jag det som en liten känga här från Brunells sida. Därför att AI, sån här ChatGPT och så vidare, det bygger ju på matematik, på statistik. Och det är ju ironiskt eftersom det här AI här då inte har kunnat räkna rätt. Det är 5 stavelser på första raden, det är okej. Okay. Det är 7 stavelser på andra raden. Det är också okej. Men sen är det 6 stycken stavelser på sista raden. Så här har AI räknat fel.
Också det är en iakttagelse. Jag tänkte att vi skulle avsluta diskussionen om Thomas Brunells diktsamling med att fundera lite på att om det här diktverket skulle vara ett musikaliskt instrument, så undrar jag vad ni skulle säga att det är för ett instrument. Och jag vänder mig nu först till Tilda där på datorskärmen.
Ja, jag skulle välja kantelen som mitt instrument. För jag tänkte lite så här, vilka instrument skulle det vara? Och så började jag, så följde jag ner i en rabbit hole för med den här tanken. Och kantelen har faktiskt ett släktskap till saltaren, som är ett, också ett citrastränginstrument, alltså ett som man knäppar på. Och saltaren var vanlig i medeltida Italien. Och om man då lite sträcker på sin fantasi så kan man tänka att det var det som kunde användas för att ackompanjera Dantes ursprungstext. Och jag älskar tanken av att lägga en finsk svung på klischén av att ljud av harpa är lika med himmel. Och jag älskar tanken av att någon kan sitta och läsa den här boken med en kopp te och lyssna på kantelemusik och känna att nu får jag den här himmelska känslan. Det kan, tycker jag, skapa en fin ljudvärld.
Spännande tanke faktiskt. Gunnar, du ler lite här.
No, det var en så fin kantelek där av Tilda. Verkligen trevligt. Jo. Själv så tänkte jag att det kunde vara ett ostämt piano eller en fiol med ostämd sträng.
Aha.
Och kanske med själva resonanslådans tre gistet. Inte för Brunells utförande skull, utan att, eller alltså att texten skulle skorra och gnissla språkligt sett. Nej, inte det. Utan med tanke på budskapens och innehållets klang.
Mm, just det. Det har du rätt i.
Eller oklang.
Ja, jag förstår. Ja, det är någonting som skorrar, så att säga. Och Martin...
Jag tänkte på en harpa för att det är ett väldigt omfångsrikt instrument, precis som hans språk. Och har ett väldigt, väldigt stort register. Och det upplever språk av. Men också det här med delarna. Helvetet, prövningarna och paradiset. Ett instrument som man kommer i de mörkaste tonerna och de ljusaste tonerna med. Också ett instrument som man kan spela väldigt fritt med, och som alla instrument. Med en ganska stor kreativ frihet, och precis som man skriver faktiskt. Ja. Och det tycker jag skulle passa bra med. Alltså en gigantisk harpa som har en väldigt stor dynamik.
Okej, och Annika?
Men jag tänkte att det måste vara ett instrument som kan låta vemodigt, men måste ändå vara värdigt. Det behöver också kunna vara dramatiskt vid behov. Och på något sätt så var jag direkt och tänkte på klassiska instrument som finns i klassiska orkestrar. Och så tänkte jag sådär, valthorn, men så tänkte jag att ja, det kanske ändå lite för mjukt. Så om Gunnar hade då en ostämd fiol, jag hade tänkt föreslå ett stråkinstrument, men då tänkte jag på en oboe som kan låta vast vid behov, men ändå vara sådär mjukt. Och kanske lite vemodigt i sin klang.
Absolut, det var spännande, intressant. Den som går in på Svenska Yles webb och läser intervjun med Thomas Brunell kan ju få reda på vad Thomas Brunell själv svarar på den här frågan. Tack så mycket för idag, Annika, Gunnar, Martin och Tilda. Nästa vecka så samlas vi för att prata om Sebastian Johans roman Svanhopp. Och på Yle Arenan så kommer ni att hitta alla läsarjurydiskussioner och intervjuer med de nominerade författarna. Ni bara letar på Svenska Yles litteraturpris i sökfältet så hittar ni rätt. Och redan nu som sagt så kan ni ta del av en intervju med Thomas Brunell om arbetet med diktverket En gudalik komedi. Och som jag sa här innan så är det läsarjuryn och ni där hemma som tillsammans får rösta fram litteraturpristagaren. Och till och med den 9 december så har ni, kära lyssnare, möjlighet att rösta på just er favorit. Om ni går in på Svenska Yles webb, går in på fliken kultur och där hittar ni en meny där det står ämnen. Så klickar man fram till ämnessidan litteraturpriset. Och i artiklarna där vi har intervjuat, eller jag har intervjuat de nominerade författarna, så finns en ruta där man kan lägga en röst på den som man tycker att är en värdig vinnare av detta pris. Och sen den 17 december så kommer vi att kungöra vilken bok som tilldelas Svenska Yles litteraturpris 2025. Nu återstår bara för mig att önska er alla goda lästunder. Kanske till och med någon av de här böckerna som är nominerade till Svenska Yles litteraturpris. Och så hörs vi igen om en vecka. Tack och hej!